Hej och välkomna till Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Kika in på hemsidan beroendepodden.com så finns det hjälp att få mejladressen ifall man vill komma i kontakt med mig och även hur man gör för att stötta podden genom Patreon. Idag har jag med mig en fantastisk människa och vän skulle jag väl vilja säga, Micke Rylander. Hej och välkommen till Beroendepodden.
Hallå, jättekul att vara här. Äntligen.
Ja, äntligen, verkligen. För egentligen borde du kunna ha varit med för flera år sedan.
Jag tror vi till och med var nästan på gång för några år sedan.
Ja. Mm. Men jag ska börja med att berätta att du heter ju Micke. Du är en multikreatör skulle jag ju vilja. Så här, hur ska jag förklara Micke? Du är som mig, vi är väldigt lika varandra på många sätt och vis. Alltså, du har ju gjort väldigt mycket i livet och mycket kreativa. Du är konstnär, fotograf, musiker. Just nu är du aktuell med en show som heter The Changes.
Säger Changes i förändring dessutom.
I förändring, ja. Och det ska vi också prata om lite grann. Men du var också en av dem som var med och grundade Hultsfred.
Jag var en av många som var med och startade när det grundade Hultsfred. Ja,
ja exakt. Ja. Ni var många. Men ja. Ja, du har varit med om mycket i livet, både inom den musikaliska världen och skapandet. Men du är här för att du är med i Beroendepodden som är en podcast om olika sorters beroende och psykisk ohälsa. Och det är ju det som dagens avsnitt ska handla om.
Ja.
Och det, ja, din historia då, såklart liksom. Ja, du ska strax. Du har ju också fått en ögonsjukdom som vi kommer att prata om lite. Hur man tacklar det. Vad heter du får uttala?
Ja, jag brukar säga att det är samma som Teppas Fågelberg har. För det är enklare än att säga choriodermia, för det är ingen som vet vad det är.
Nej.
Men det innebär i alla fall att diagnosen är att jag blir blind. Mm. Och det blir jag genom att näthinnan sakta förtvinar och mina tappar och stavar försvinner.
Mm.
Och nerver är läkarvetenskapen inte så bra på. Så att det finns ingen botemedel.
Nej. Och idag är ju första gången som jag träffar dig då du faktiskt går med käpp. Sist vi såg så hade du ingen käpp.
Nej.
Du ser ju fortfarande lite men det har ju hänt en del sedan vi såg sist uppenbarligen. Liksom.
Ja. Ja, det är hårt. Det är som alkoholism. Den är hårt progressiv även den.
Ja, när var det du fick veta att du hade den?
Det är länge sedan. Det var när jag var 20 år någonstans.
Ja.
Som jag fick en diagnos av 3 stycken professorer som såg ut som professor Baltasar ungefär.
Ja.
Och då fick jag namnet som jag inte förstod vad det var. Jag förstod att jag skulle bli blind, vilket var ganska okänsligt berättat av dem. Men jag sket i det. Så jag åkte hem och arrangerade Hultsfredsfestivaler och fortsatte göra PR-arbete och sådana grejer.
Mm.
Men sen, som det är ju som sagt var en progressiv sjukdom.
Mm.
Så senare när jag bodde i Stockholm så hade jag köpt en guldfärgad 28-tums cykel och tänkte att jag var med i Giro d'Italia. Mm. Och drog järnet in till stan från Solna där jag bodde. Och kör jättefort. Och sen säger det bara pang, så har jag smält rakt in i en lastbil. Och han hade svängt vänster där han inte fick svänga vänster. Men det är fortfarande så att en lastbil med släp är 24 meter lång och ganska hög. Så jag borde ha sett den. Men jag gjorde inte det. Och där någonstans så insåg jag att det här hade kunnat, jag hade kunnat kört bil som jag gjorde på den tiden. Det hade kunnat varit ett barn på 3 år på trehjuling eller något sånt där.
Ja.
Då förstod jag att nu är det nog dags att du tar tag i det här.
Mm. Så det var lite förnekelse att ta där innan?
Ja, det var hur mycket förnekelse som helst.
Mm. Men det är ju för idag är du ju, hur gammal är du idag? Får man prata om det?
Ja, det får man. Men jag var tvungen att räkna baklänges. Alltid så här, född 62, jag är 62.
Mm, så du har ju ändå liksom fått ta med synen, men den har ju blivit sämre med åren. Och
ja.
Det känns ju som sista åren har det gått hänt väldigt mycket.
Ja, det blir ju så eftersom den synen som man har klockan liksom 3, alltså långt till vänster eller långt till höger, den bryr man sig inte så där jävla mycket om.
Mm.
Det är när du börjar gå in i att du inte kan läsa längre och i mitt fall att du inte kan måla eller fota eller sådana saker som jag tycker är viktiga. Kunna bedöma två olika blå nyanser och sådär.
Mm. Men du målar ju på ändå nu. Du har väl haft det som mission att måla så mycket som möjligt innan du...
Ja! Och jag har uppfunnit en ny teknik nu som gör att jag kan hälla färg på lite olika sätt.
Okej.
Okay. Uh-huh. För småpillet är ju knepigt.
Mm.
Men det finns ju många typer av konst.
Absolut.
Och jag är fortfarande sjukt fascinerad över färger och sådär. Dessutom är det så här att Konstfack har ju faktiskt utbildning för där man använder bindel för ögonen.
Mm.
Och om man tittar på de utställningarna så kan man tro att det ska vara jättefula bilder.
Mm.
Och det är det ju inte, utan det är svinbra bilder.
Yeah.
Och det de pratar om så är att syncentrum är hjärnans största organ.
Mm.
90% av de impulser vi får i livet kommer via ögonen.
Mm.
Och det gör ju såklart att om du inte längre använder dem, eller kan använda dem, då vaknar ju en massa andra saker som redan finns i hjärnan men vi inte har någon anledning att använda.
Mm.
Så tappar jag liksom en, det är ju smålärning, så tappar jag en krona idag så vill ju jag hitta den.
Mm.
Men det har slutat med att jag böjer mig ner och försöker se efter den. Utan det jag gör är att jag blundar, slutar andas och lyssnar på var den landar. Mm. Och det är... Ja, det finns jättemycket olika tekniker och sådär. Det finns hjälpmedel som man kan använda. Men jag är ju mitt emellan en resa där jag fortfarande ser.
Ja.
Och så försöker jag utnyttja det så mycket som jag kan då. Men det är också så att jag försöker utforska, hitta en meningsfull framtid när jag inte längre ser.
Ja.
Och det är inte så jävla lätt att föreställa sig en värld som man ännu inte är i. Men jag fattar ju att jag ska bli blind eftersom det står i min diagnos.
Mm.
Men det är fortfarande svårt att ställa in sig där. Så jag har gått så här blind. När jag gick till Syncentralen, vilket är en hjälpmedelsorganisation för synskadade. Den är jättestor.
Mm.
Och så frågade jag, hur mycket kurser har ni här då? Och då sa de att ja, vi har 83 stycken. Bra, får jag gå alla? Ja, det får du. När går nästa? Den börjar nu om en kvart.
Mm.
Ja, vad är det då? Ja, det går med blindhund runt sjön här. Och då går man då med bindel för ögonen och sådär. Och sen har jag gått alla och lärt mig att om man skär gurka så är det bra att ha en svart skärbräda för då har du större kontraster.
Mm.
Du kan ha speciella GPS-system i din telefon eftersom du navigerar med öronen istället för med ögonen.
Mm.
Och det är svårt att släppa taget om hjärnans största organ såklart.
Mm.
Men det finns massa grejer.
Ja, jag såg bara häromdagen en person som... jag tror att hon hade lite syn. Men hon använde telefonen och lyssnade och pratade till den. Och när jag gick förbi, för hon hade både blindhund och köp bredvid sig så här.
Mm.
Så kollade jag. Då var det ju så här otroligt stora siffror på telefonen. Mm. Hon stod och kollade jättenära på den. Och, men jag tänker att alltså att bli blind, jag har ju, man har ju lekt med tanken och ställt frågan till kompisar, du vet, okej, vad skulle du föredra, bli blind eller döv eller tappar, du vet så.
Mm.
Och blind är ju det sista jag hade valt liksom, för att det, alltså jag är ju en upplevelsejunkie och det är ju du med liksom, och alla de här intrycken, jag kan ju bara gå på stan och njuta av liksom så här en byggnad. Oh, gud, vad vacker den är. Och så ska det där försvinna. Det måste ju vara en enorm... Ja, det är ju fint att du lever i dagens tid då det finns så mycket hjälpmedel. Men det måste ju vara en enorm sorg. Och du är en sån fantastisk inspiration för mig och många andra. För att jag har ju följt dig och följer dig och ser liksom hur du bara kör på. Sen har du säkert väldigt svacker också i ditt köra påandet.
Så är det ju, och det är lätt i vår sociala medievärld där vi vill ha så många likes och följare som möjligt att man bara lägger ut de här coola grejerna man gör liksom. Men jag har ju också valt flera gånger nu att det är lite mer okej för en tjej att säga att man är ledsen än vad det är för en kille. Det var väl inte vetenskapligt sagt, men jag tror att det är ganska rätt så.
Jag tror att det du har rätt.
Ja, och ändå så vet man ju att om du vill må, om du är ledsen, vilket alla är, och vill bli av med det, så måste du liksom börja med anledningen. Du måste liksom bli av med, alltså vad är det som har hänt, bearbeta det för att sen gå vidare. Så jag har ju haft några sådana här där jag verkligen har kräkts ut hela min ögonsjukdom i beståndsdelar. För folk har förmodligen inte fattat hälften. Och då får man så här massa hjärtan och klapp på axeln och så. Och det är snällt. Men det viktiga med det är faktiskt att få ur sig sin egen ledsenhet. Och att säga den högt. Och liksom skriva saker på sociala medier, det är ju ett sätt att säga det högt. Det är ännu coolare att göra det inför människor, såklart. Men du måste liksom börja med att bli av. Det är som att skrapa rutten vägg, liksom. Bort med skiten först, liksom, innan man börjar spackla och måla. Men när man ska få ur sig de här ledsenheterna in i djupet, då träffar du ju massa jobbiga grejer i din själ och uppväxtgrejer och massa saker som du blir berörd av och sådär. Så det är ju jobbigt att få ur sig en ledsenhet. Det är ju enklare att säga shit vilken cool resa jag gjorde eller vilken snygg bild jag har målat eller något sånt där. Men båda behövs. Men sen är vi lever ju liksom i ett kattungssamhälle där vi lägger ut snygga bilder på kattungar och inte minst på oss själva då. Och så. Så vi är ju rätt vana vid det. Vi är lite känsliga för när det liksom blir jobbigt. Så jag försöker ju att inte göra det så ofta. Men jag vill heller inte liksom, jag vill inte ta bort det. Och jag tycker också att det är viktigt att jag som man också gör det, för att det är ju lika viktigt. Alltså det finns ju ingen könsskillnad på ledsenheter. Även om vi verkar tro det.
Och du lever ju nykter idag sedan snart 20 år tillbaka. Har ju också gått på självhjälpsmöten, 12-stegsprogram. Och där lär vi oss prata. Och man hör ofta män säga det, att liksom det är först när de kommer dit som de vågar börja prata. Alltså just det här att de är män och pratar känslor. Liksom. Det gör man inte som man. Så, men vi som har liksom självhjälpsgrupper, där pratar män och kvinnor öppet om sina känslor, tankar och allting. Och det är så fint, för det är så viktigt. Det är där vi läker. När vi liksom vågar lyfta på det som är smärtsamt. Vågar prata om det och inse att det finns andra som har gått igenom liknande situationer. Och vi får så mycket kraft av varandra. Men då tycker jag att vi börjar göra så att vi skulle kunna prata om det här hur mycket som helst. För det är en... Det är så intressant att höra hur du har tacklat det här, och jag tänker att vi ska komma in och prata mer om det sen. Men om vi backar bandet och du får börja berätta lite om dig och din bakgrund redan från där du var barn.
Det här är lite historien då om en illbatting som föddes i samma stad som Astrid Lindgren. Och mina föräldrar, de var aldrig där. För de var företagare, och var de inte företagare så var de föreningsmänniskor. Så de var i alla fall inte hemma. Och jag har två syskon som är lite äldre. Och de hade liksom sina liv och tyckte inte jag var något att ha på den tiden. Liksom. Så jag levde egentligen mitt liv med kompisar. Och det var ganska bra. Jag tycker att min barndom från början, jag tycker att den var lycklig. När vi började skolan så gick, tror jag, minst 20 av klassen bodde inom 2-3 kvarter från mig. Så att det var ju, det var ett stort stoj av barn som alltid var ute och lekte.
Mm.
Och jag ville ju bli fotbollsproffs och hockeyproffs. Och minst när vi spelade landhockey på gatan utanför där vi bodde. Och ibland så kom det ju då en bil och tutade och ville köra förbi, för de tyckte att det var deras väg. Det tyckte ju inte vi. Och någon gång så drog jag någon boll så här rakt i sidan, och det visade sig vara Toddes syrra. Hon var ökänd för att vara arg.
Mm.
Så hon jagade mig genom så här 8 trädgårdar.
Mm.
Men jag hann. Men det där är ju då vad jag kallar för en lycklig barndom. Men som sagt, föräldrarna var ju aldrig där. Lite senare fick jag någon uppgift på ett behandlingshem att berätta om 10 lyckliga saker jag gjort med min pappa.
Mm.
Och det kunde inte jag. Jag tror jag kom upp i 6 stycken. Liksom.
Mm.
Och det är ganska lite. Och då förstår man också hur långt borta han var. Mamma och pappa skildes. Det var poliser och det var slagsmål. Han hade, på den tiden så hade man inte Tinder, utan han hade någon form av såna här kontaktannonser ute i tidningar och sånt. Så han åkte runt och raggade.
Medan han och mamma var tillsammans?
Ja. Ja.
Okay.
Men det där var ju liksom någonting som jag pusslat ihop efteråt. Det var ju ingenting jag visste om då.
Mm.
Men det gjorde ju att... Dels var det distans, dels för att de jobbade så mycket, dels för att de hade ett föreningsliv, men också för att de var på väg ut och raggar och var förbannade och hade diskussioner och massa sånt där. Så även om jag tycker att det var en lycklig barndom, så berodde ju det på att jag hade jättemycket bra kompisar.
Mm.
Och vi hade skitmycket roliga grejer och gjorde. Men hemma var det ju, fanns det ju liksom inget... Fanns det liksom ingen plats. Det var liksom ingen där. Sen blev det ju skilsmässa i den här familjen. Pappa var chef för ett stort företag och stod för stor del av pengarna liksom i. Så att livet för oss efter skilsmässan, jag var väl 9 år eller någonting sånt där, blev ganska stor skillnad.
Mm.
Och då blev vi ju ändå lite mer en familj, kan jag tänka. Men den stora delen av min barndom är ju, det är ju mina kompisar, det är det jag kommer ihåg. Den andra delen som jag berättar om, det är sånt jag pusslat ihop efter resans gång.
Mm.
Det är ju beroendepodd, så första fyllan var ju då vid 14. Och då kom jag ihåg, då var jag medbjuden av min 5 år äldre brorsa till, då skulle de ha en förfest, för de skulle åka på någon Folkets park. Och jag tänkte att jag måste ju föregå med gott exempel, och det var viktigt att ha kassar i rätt storlek. Så jag kommer inte ihåg om det var 8 eller 12 starköl jag hade köpt och någon 37 arenat. Det var i alla fall ofantligt mycket.
Mm.
Därför att den visuella bilden när jag kom in på festen var det som var viktigt. Att jag hade mycket i påsarna liksom. 2 öl hade väl kanske varit ungefär vad jag hade klarat.
Mm.
Och det slutade naturligtvis katastrof. Det slutade ju på en nerkräkt på mammas gräsmatta med gräsfläckar och nerkräkt och så. Hela världen.
Jag bara check på den.
typ så, ja exakt. Sen blev jag, tog mina proffsdrömmar i hockeyvärlden och fotbollsvärlden tog slut när jag var 14 och fick en akut reumatism.
Mm.
Som gjorde att jag låg på sjukhus i ett halvår ungefär.
Mm.
Hade någon typ 380 sänka och alla leder var svullna. Jag kunde böja mitt knä 1 centimeter och varenda jävla led var svullen. Jag käkade 24 Bambyl om dagen. Plus kortison och jag åt allt liksom så, för att liksom få bukt med. Det var en otroligt aggressiv form som jag hade då.
Uh-huh.
Och ligger du ett halvår, då har du liksom inga muskler kvar. även om du försöker göra liksom sjukgymnastik så alltså du är så jävla slut i kroppen. Så att jag satt i rullstol. Ja, hela mitt slutet på grundskolan satt jag liksom i rullstol och låg i sängar. Hade hemundervisning, låg på sjukhus och åkte på bassängbad och massa sånt.
Varför fick du sjukdomen? Alltså vad var det som...
Det är ju en... Den är ju ärftlig och det är en immunförsvarssjukdom.
Ja.
Men ärftliga sjukdomar är lite luriga eftersom man oftast... de hoppar oftast en generation så är det varannan gångs generation.
Mm.
Men har du haft de här i 30 generationer bakåt så blir det ju varje ändå, även om det blir varannan.
Mm.
Och en del varianter av det. Min ögonsjukdom till exempel, den är drabbar bara män. Men ja. Kvinnor kan bära arvsanlaget.
Ah, ja. Mm.
Så att, ja. Men i alla fall, det i slutet på den här, då var det ju sorg och bedrövelser och lära sig gå igen och massa sånt. Men sen hade Reumatikerförbundet hade ett sjukhus i Spanien där man fick åka ner och ha träning.
Jaha. Mm.
Och där hade de också diskoteka number one. Och där hade de också alkohol.
Mm.
Och där var ju världens party. Så det var sjukgymnastik och det var plocka äpplen på morgonen. Och det var massa såna här ja, värmebehandlingar och kylbehandlingar. Och fantastiska behandlingar var det.
Mm.
Och det bästa med att man åker till Spanien är att det är varmt på natten så du stelnar liksom inte till och får börja om igen på morgonen.
Mm.
Utan du liksom kan fortsätta att bygga muskler runt dina leder så att du klarar ditt liv bättre. Men där var ju då som sagt var diskoteken number one. Och där hade man ju rätt mycket olika typer av drycker. Så där gick det ganska vilt till.
Mm.
Ganska många gånger och där var ju jag 15 eller 16 och sånt där var jag då. Så jag var ganska ung.
Mm.
Sen när jag kom hem, och det här är en inflammatorisk variant, det finns 500 registrerade varianter av reumatism. Ögat räknas till exempel som en led.
Mm.
Och min variant är då inflammatorisk, vilket gör att jag reagerar. Jag blir förkyld, kan få en svullen tå eller något sånt där. Just nu så har jag en erit som det heter, en reumatisk sjukdom i ögat.
Mm.
Som jag droppar då med kortison. Men i alla fall, så det påverkar ju mitt liv. Framförallt påverkar det mitt sportliv dramatiskt. Så att det där tog bildskapande och rock'n'roll, punk mest,
mm.
vid. Och det sammanföll ju väldigt bra med att jag började på gymnasium i Hultsfred. Och Hultsfred är ju lite känt i musikkretsar.
Mm.
För att precis när vi startade, eller när jag började gymnasiet, så började också musikföreningen sina första arrangemang. Och det här var ju en dröm. Det var ju allt från, nu ska vi se, tatuerade snutkukar, tror jag, ett av favoritnamnen.
Mm.
Till att bli en av då Sveriges största festivaler.
Ja.
Och vi hade ju mer mediebevakning än Kungabröllopet och Vasaloppet tillsammans.
Mm.
För det var coolt för politiska partier att sitta backstage och rapportera direkt från Hultsfred och sådär. Och vi tyckte det var ganska coolt också. Första styrelsen i Rockparty som föreningen hette var 16 år, medelålder.
Mm.
Men som var yngst var vi 13 tror jag. Och vi hade en devis som många har hört. Och den hette "Går det inte så går det ändå".
Mm.
Den har ju blivit lite av min visdom genom åren. Dels att få vara med på den här resan. Nu är den ganska omtalad och det har gjorts massa filmer och grejer och sådär på den. Och jag var en del av den. Och man fick vara med och se den. Man fick uppleva den.
Mm.
Det har ju varit min skola för både för marknadsföring och för livet. Och ja, för rätt mycket.
Ja.
Och framförallt det här att ge det inte, utan kör ett steg till liksom. Det går.
Mm.
Och rock'n'roll går ju ganska bra ihop med att dricka pilsner också, så det vart ju rätt många sena kvällar.
Mm.
Och därifrån gick livet vidare till ja, gymnasiet slutade och jag började på lokaltidning och därefter på reklambyråer, vilket jag i stort sett har jobbat med sedan dess.
Mm. Och det är väl också lite en alkoholkultur i reklambranschen, förstår
jag
så.
Mm. Vi väljer ju, det är ju dels så här att man väljer, alltså både dagstidning, rock'n'roll-branschen,
mm,
åka till Spanien-branschen, är ju alkoholkulturer alltihopa.
Yeah.
Jag är ju sjukt imponerad över vad du har gjort i liksom, livet. Det är så långt ifrån mig som det bara går att komma.
Ja, men
liksom.
Vi är ändå så lika tycker jag när jag, ja, vet din historia. Jag vet ju inte allt och du vet ju inte allt om mig, men det är liksom, vi har ett samma driv och mycket lika tänk, tänker jag också liksom. Mm. Och så här, sen måste jag ju säga, jag vet inte om du vet det, men jag är ju gammal punkare också.
Ah, give me five! Ah.
Men det var ju verkligen perfekt, för då kunde man dricka tisdagar och torsdagar, så var det spelning på Café 44.
Ah.
Och så fanns det alltid någon som var äldre som kunde köpa alkohol åt en.
Men Café 44 skulle man väl käka bullar, va?
Ja, där inne gör man ju det. Mm. Där inne var det, fick man nog inte dricka på.
Nej.
När jag var, alltså det här var ju i högstadiet.
Mm.
Men man drack utanför eller
i park, ja, det är klart,
du vet så.
Ja.
Och det var ju verkligen de som jag hängde med, det var ju alltså, ju fullare ju bättre.
Mm.
Och jag hittade ju tidigt mina gäng där man drack på det sättet, precis som du hittade dina sammanhang liksom. Ja. För det gör vi ju, vi vill ju inte umgås med folk som väljer bort alkoholen eller dricker lagom, för det är bara jobbigt att umgås med. Och du hamnade i reklambranschen.
Mm, precis. Och den passade ju mitt bildskapande. Den passade min... jag älskar, vi kunde ju sitta i 5-6 idémöten på en dag.
Mm.
För olika typer av projekt.
Mm.
Och hitta på galna grejer, snygga bilder och sådär. Det var verkligen skitroligt.
Mm.
Och den tilltalar också min entreprenörskap i att få liksom hitta på grejer. Och också det här med att, jag är lite trött på uttrycket tänka utanför boxen, men att tänka annorlunda. För på något sätt så är det ju så här att vi är ju så här flockdjur som gärna gör som alla andra.
Mm.
Men de som verkligen startar ett Spotify eller en Hultsfredsfestival eller bygger ett Jukkasjärvi, eller i ditt fall har en hjärntumör och åker utomlands med en hund.
Och vandrar i Spanien.
Ja, olika galna människor som gör olika konstiga saker. Liksom. Det är de som går, gör den här udda grejen som inspirerar.
Mm.
Sen verkar ju väldigt många gilla de här mainstream-sakerna också. Men de som verkligen smäller igenom, det är ju de som gör något udda först.
Mm.
Och det gillar jag. Jag gillar det liksom. Jag gillar att titta på trender och sådär. Och det får man göra jättemycket på reklambyråer.
Mm. Men hur blev det med alkoholen? Hur utvecklades den under perioden?
Ja, den utvecklades ju då. Alltså det var ju jättemycket firmafester och det var kundmöten och det var då rockkonserter och sånt.
Mm.
Om vi nu backar tillbaks till den tiden. Och då passade jag på att gifta mig och få barn samtidigt.
Mm.
Och där kom jag ihåg att jag tyckte att det var okej att ha en sexpack i kylen. Att dricka en sexpack, 3,5 öl per kväll.
Mm.
Det tyckte jag var en rimlig reson. Det gör ju alla, tyckte jag. Men det där blev ju ganska snart liksom för lite. Och då kom jag ju på att jag kunde ju dricka en sexpack i bilen på vägen hem. För då hade jag ju en sexpack kvar när jag kom hem.
Mm.
Och sen hade vi en pelletspanna i vårt hus. Och det måste ju vara Sveriges mest välbevakade pelletspanna. För där var jag också och drack då. Mm. Då hade jag min lagliga sexpack i kylen som jag drack av. Jag hade druckit en sexpack på vägen och jag hade en sexpack i källaren. Sen växte det till, ja, jag tror jag drack 4 sexpack om dagen när jag drack.
Det här var som mest. När din dotter var liten.
Ja, mm. Absolut. Det här var precis.
Du började inte känna liksom att du hade problem eller du tänkte inte i de barnen? Du bara gömde oss, smussla?
Nej, det gjorde jag inte. Men smusslandet borde ju egentligen varit någon liten ledtråd till att det var ett problem.
Mm.
Men det var ju inte. Jag kommer ihåg att vi bodde på landet då för vi startade stuteri med arabhästar också. Mm. Och då vet jag en av kompisarna till min dotter kom hem till oss. Hon skulle leka med dottern.
Mm.
Och då samlade de burkar till sin förening. Och de sa att den här resan hem till oss, det var den mest lönsamma resan de har gjort det året.
Mm.
För jag försökte ju dölja de här sexpackarna genom att kasta ut dem genom fönstret bakom en sten. Såg det ut som i mitt huvud.
Mm.
Sen kollade ju inte om den handlade där.
Mm.
Så det här gjorde jag ju varje dag. Så det låg ju hur mycket burkar som helst där. Och det här ledde ju fram till massor med brutna förtroenden. Det största sorgen, det är ju mot min dotter.
Mm.
Jag har lovat henne så sjukt många saker som jag inte har genomfört. Och andra saker som också var hos min arbetsgivare på reklambyrån med reklamkampanjer som jag skulle genomföra och som jag också hade lovat stort och brett och sådär. Och den där lilla känslan av ångest i magen som vaknar varje morgon blev liksom större och större och större och större. Och den där växte ju i mig tills den dagen som det gick inte så fort som det kanske låter nu, men när jag inte ville vara med längre. När ångesten var så stor att jag ville helt enkelt ta livet av mig. Och i det då hade jag planerat, jag visste hur jag skulle göra. Men jag hade ändå bestämt mig för att jag skulle ringa runt. Prata med jourhavande präst. Prata med någon alkoholpool. Så hade jag jobbat ihop med en kille på en reklambyrå som var nykter alkoholist.
Mm.
Och de andra, de här prästerna och sånt, jag fattade inte någonting av vad de sa eller sjukvården. Jag har en syrra som jobbar på SOS och han polare som jobbade med ungdomar med drogproblem. Men ingen av dem liksom, jag förstod inte vad de sa.
Mm.
Och då, men den här killen gjorde det och han lyssnade länge och sen efter ett tag så säger han: men du Micke, får jag ställa en fråga till dig? Och så frågar han, skulle du kunna tänka dig att vara nykter i ett år? Då kände jag in den frågan, för då var jag som sagt var på väg att göra av med mig. Jag hade ingen ork längre för att ljuga.
Mm.
Jag mådde så jävla dåligt. Och tänkte efter, hur långt, om jag verkligen tar i hur mycket jag kan, hur länge skulle jag kunna vara nykter? Och när jag tar i så mycket jag kunde, då kom jag upp i 3 dagar. Och det tyckte jag var skitbra. Jag hade räknat med att han skulle säga, fan vad bra du är, vad duktig. Liksom. Det gjorde han ju då inte. Och då sa han bara att då har du problem. Så. Och sen säger den jäveln inget mer. Och då blev ju hur förbannad som helst på honom. Så jag gick omkring, kom ihåg, och var så arg. Förbannade honom och sa, jävla idiot. För att han inte gav mig liksom någon lösning.
Mm.
Så dagen efter ringde jag tillbaka till honom. Och så sa jag, och nu det är ju egentligen, för nu säger jag att dagen efter ringde jag tillbaka till honom. För nu har han ju redan fått bort mina tankar från att ta livet av mig. Till att bli förbannad på honom. Det är ju ett genidrag.
Mm.
Och när jag ringer tillbaka till honom och säger, och vad gör jag då då? Och så skrattar han och sen säger han, ja, du skulle ju kunna be om hjälp. Det tar några dagar och jag har inte druckit någonting. Då börjar man ju sakta men säkert må lite bättre. Ångesten till och med käkar någonting.
Mm.
Ångesten börjar liksom dämpa sig lite grann. Och han får mig då att gå till Alkopol i Vimmerby. Och det är ett fantastiskt möte som jag aldrig kommer att glömma. Jag klär mig alltså i mörk kostym, vit skjorta, slips och attachéväska.
Mm.
Så här, jättesnygg lock i håret och sådär. Och knackar på. För nu är jag projektledaren. Och så här, tjena, Micke heter jag. Jag tror att jag kan vara alkoholist. Och jag tänker att jag vill åka på behandlingshem. Och jag vet vilket behandlingshem jag ska åka på. Så att om jag får era papper... Ja, så kan jag skriva i dem så att det blir gjort på rätt sätt. Och under tiden, medan ni tar beslut om det, så skulle jag vilja ha samtalsterapi. Och jag föreslår två pass, dubbla pass, två gånger i veckan. Och de bara så här garvar liksom så här, tror att nu kommer liksom businessmannen här och ska styra upp dem. Men jag fick samtalsterapi. Efter några gånger så där som man hade börjat lätta sitt hjärta. Nu hade jag ju både låtit bli att dricka och käkat. Och börjat prata. Vad jag tyckte var sant. Då kom jag på, då vaknade ju den andra killen på andra axeln som säger att det var något så farligt. Nu mår ju du ganska bra.
Mm.
Så jag kommer på en idé. Tillsammans med min alkoholpedagog. Och säger att du, jag tänker att vi gör så här. Inte vi, utan jag tänker då. Eller först frågar jag henne så här. Men du, om det finns 1 miljon alkoholister. Då måste ju finnas en som har klarat sig själv. Och då säger hon, precis som alla socialmänniskor gör. Att ja, det kanske det gör.
Mm.
Och det räckte ju för mig. Det är ju jag. Och då tänker jag att vi gör så här. Att jag ska fortsätta dricka. Men jag ska dricka med större mellanrum. Och med mindre mängd varje gång. Och det här förstår ju alla som har en beroendesjukdom. Att det här funkar inte.
Nej, jag ser det bara le. Den har man hört.
Typ.
Jag gör så här.
Exakt.
Man räknar ju bara så att tar det en vecka eller tar det 2 veckor innan personen är tillbaka i sitt vanliga drickande igen. Eller...
Ja.
För en människa som vet hur beroendesjukdomen fungerar så vet vi att det går inte att kontrollera. Du kan ju byta sätt och drycker och ja, man gör ju allt för att få det att fungera.
Men för mig så var det, alltså den här procentsatsen, jag är 1 av 1 miljon.
Ja, yeah,
såklart. Det är klart att det är jag. Alltså man har ingen begrepp om storleksförhållanden eller någonting liksom.
Nej.
Och så var det verkligen då. Där sitter jag i min kostym och ska vara snygg då mot henne. Och gör ett upplägg. Jag ska fylla i hennes blanketter liksom.
Mm.
För att hon kan ju inte göra det själv. Och jag gör det här upplägget att jag ska dricka mindre och mindre med större mellanrum. Det innebär ju att man måste ju då ta i som fan första gången man dricker.
Mm.
Så man har lite att ta av. Och det gjorde jag ju. Och det skedde dessutom på Skansen när Vimmerby kommun hade någon stor fest där alla är där.
Mm.
Till och med så här statsministern och typ Astrid Lindgrens pris delas ut och sådär. Då spelar mitt band på Skansen. Jag är ansvarig för reklambyråns monter. Och jag planerar mitt återfall då. Det är sådana här helt hysteriska saker. Jag vet att jag går genom dansgolvet på Berns med 3 öl under kavajen. Upphällda öl under kavajen. För att jag ska upp i något rum.
Mm. Och smuggla med dig i ölen.
Ja, typ. Och du, alla fattar ju vad den tar vägen. Liksom. Den var ju inte i glasen i alla fall. Och det där ledde ju sen, precis som du sa. Jag tror det tog ett halvår för mig innan jag var tillbaks.
Mm.
då small det ju till på riktigt. Då förstod jag vad alla liksom hade sagt. Då förstod jag liksom vad du sa nyss liksom.
Mm.
Men det gjorde jag ju inte innan. Jag var ju tvungen att göra det här också. Och där någonstans så var jag mottaglig för att åka på behandlingshem. Då hade jag återigen kostym. Attachéväska. Skulle anteckna allt som sades och sådär. Och så sitter det liksom en liten skåning som är narkoman och har, jag vet inte vad han har gjort för massa grejer. Han berättar, han öppnar alla dörrar för mig. För att om du åker ner på ett behandlingshem i svart kostym med vit skjorta och slips, då är du ju inte där. Du spelar ju en roll liksom. Så den här lilla killen där som var yngst av alla, han öppnade dörren för mig. När han pratade så grät han. Han berättade på äkta känslor. Han berättade hur det var. Han berättade liksom inte några uppdiktade historier. Han hade ingen kostym på sig liksom. Utan han bara körde. Och jag kände att jag vill ha det. Det där du gör där borta. Du är yngst av oss alla här. Du har levt ett liv som är skit. Du är rätt långt ner på liksom värdeskalan i samhället. Men du har din ärlighet. Och du gör det på rätt sätt. Så vill jag bli. Han är en jättestor inspirationskälla för mig. Och ärligheten. För det är ju många gånger man vill vara snygg istället för ärlig. Eller smart istället för äkta. Inte minst på sociala medier. Vi känner ju när det är äkta. Vi känner ju när det är på riktigt. Eller när det är spel. Och han gjorde det på riktigt.
Mm.
Och där någonstans föll mina fullskrivna kollegieblock av anteckningar. Och så börja lyssna liksom, lyssna in istället. Känna in. Blunda och lyssna liksom.
För det är ju det som jag vill nå ut med alla mina fina gästers historier i podden. Dels för att folk ska känna igen sig, förstå att vem som helst kan drabbas av sjukdomen. Vissa av oss har den från födseln. Jag till exempel vet att jag har alltid haft den här beroende personligheten. Sen så kan ju vissa dricka till sig alkoholism och så. Men, och så vill jag ju nå ut med hur sjukdomen fungerar. Som, den är ju progressiv. Mm. Alltså det är inte så att du började med att dricka 4-6 pack om dagen när du var 14.
Nej.
Men du hade ju definitivt ett alkoholiserat beteende från början.
Mm.
Med minnesluckor och spy och det är så klassiskt. Det är ju många när de dricker i början som kan hamna där för att man vet inte hur mycket man ska dricka.
Mm.
Men för en alkoholist så blir det ju så här, ja men gud, det där vill jag göra om. Vad bra, vad skönt det var.
Exakt.
för en vanlig normaldrickare så kanske man hade känt så här, nej alltså jag, det räcker med 3 glas vin. Alltså man slår inte över den där om igen.
För,
som vi gör liksom. Det är minnesluckor, det är fylla, det är spy. Det är, alltså vi hamnar på ställen där vi inte ska vara. Vi gömmer alkohol. Och också som du pratade om, det här med ärlighet.
Mm.
Att vi blir experter på att ljuga för oss själva.
Mm.
Alltså dels för andra, för familjen. Att nej men jag har bara druckit 6 öl och så är det 3 sexpack till.
Mm.
Men framförallt så ljuger vi för oss själva.
Mm.
Att det är inte så farligt som det egentligen är.
Mm.
Eller att problemet inte är så stort. Men sen är det ju så att många som sen väl blir nyktra, förstår man inte då hur sjukdomen fungerar, vad det är som händer i oss, så är det ju lätt att gå in i ett nytt beroende som kan vara dating, socker. Socker är ju någonting som många faktiskt har innan de börjar dricka.
Mm.
Att det första liksom flykten från sig själv och sina känslor och tankar och fyller det här mörka hålet vi har på insidan liksom. Mm. Så många faller ju tillbaka till det när de slutar dricka och börjar äta väldigt mycket. Men man kan ju liksom hitta det där flykten på olika sätt. När man då slutar dricka så tycker man att man har livet, att man har saker under kontroll, men det har man ju inte. Man är fortfarande liksom lost. Man har fortfarande ett ohanterligt liv tills man fattar oj, det här är beroende sjukdomen.
Ja.
Så här fungerar den och det här behöver jag göra. Det här behöver jag vara uppmärksam med och det här. Och ja, det är det som är så här, ändå någonstans här kärnan i den här podden, att jag vill nå ut med det. Liksom, du, alkohol var din huvuddrog, men
ja.
Hej,
ja.
Du, vi kan fly vad som helst.
Ja, och det går fort.
Här i början när du pratade om dina föräldrar, du pratade ju inte om någon alkoholism i din uppväxt. Men den här frånvaron av sina föräldrar känner vi är många som känner igen och säger det. Man kan växa upp med, alltså föräldrar, man vet att de älskar en över allt annat.
Mm.
Men de är frånvarande, känslomässigt frånvarande för att de jobbar eller gör någonting annat. Och jag tänker på alla som växer upp i dagens samhälle där föräldrarna är frånvarande i sociala medier.
Mm.
De sitter mer med sin telefon än vad de är närvarande vid middagsbordet med sina barn.
Mm.
Vad det skapar hos oss.
Ja.
Alltså att det är så otroligt viktigt att vara framförallt känslomässigt närvarande. Fysiskt närvarande kan det ju vara, men är du känslomässigt frånvarande, då skapar det samma tomrum hos barnet.
Ja, precis. Och dit har jag inte ens kommit, men det är klart att när man sen sitter på ett behandlingshem där och börjar man analysera sådana här saker, det är ju då man får de här frågorna.
Mm.
Hur såg din relation med din pappa och sånt där upp? Man börjar bena i hur kostade din alkoholism? Liksom, hur många drack du egentligen?
Mm.
Och då kommer man ju till det att nej, men jag drack två sexpack kanske om dagen.
Mm.
Och då säger ju terapeuten då, är du säker på det?
Mm.
Två och en halv då. Och frågan, är du säker på det då? Ja, tre då kanske. Och sen är man ju uppe i fyra liksom.
Mm. Man kan säga så här, om man frågar en alkoholist hur mycket den drack, om den säger tre så är det dubbla.
Mm.
Det brukar alltid vara så, ungefär. Om det är frugan som frågar, hur många har du druckit? Men bara fyra, då är det åtta. Så. Mm.
Men, och det intressanta är ju, det är ju en sak att ljuga för frugan.
Mm.
Men det intressanta är ju när du ljuger för dig själv.
Ja, och man gör det inför en alkoholterapeut.
Ja.
Alltså hur många går inte att söka hjälp och så sitter de där och ljuger.
Ja.
Exakt. Varför? Varför söker man hjälp då om man ändå ska, nej men det var inte så många, det är bara så här. Och så är det ju det dubbla.
Mm. Ja, exakt. Vi gjorde ju, jag startade egen firma för länge sedan som naturligtvis gick i konkurs eftersom jag var alkoholist.
Mm.
Och då hade jag och min familj en besparingsplan.
Mm.
Där det stod hur många godispåsar och fläskkotletter och grejer vi skulle köpa. En budget helt enkelt. Fast den liksom, det som inte ingick i budgeten, det var ju ölen. För den hade liksom en egen kolumn.
Mm.
För den var ju liksom ett måste. Det var som att ha bensin för att man skulle kunna ta sig till jobbet. Sen tänkte jag också på en annan grej. På mitt behandlingshem så var det en alkoholterapeut som ritade upp en känslokurva. Över glada känslor och ledsna känslor. Den såg liksom ut som en orm med höga staplar och djupa dalar.
Mm.
Och då var det någon sån här skåning som ropade. Det där ser ut som ett sångpålägg av Ulf Lundell. Och det hade han rätt i. För sen det han gjorde, när alkoholterapeuten drog liksom ett streck genom alla de här kurvorna. Han kapar alla toppar och han kapar alla dalar. Och så sa han, det är det här ni gör liksom när ni dricker alkohol. Ni tar bort alla de här känslorna, de här topparna. Ni känner inte igen dem.
Mm.
Och det är det som händer när ni blir nyktra. Då kommer känslorna.
Mm.
Och de kan ju vara skitfarliga.
Mm.
Och starkast av alla är ju liksom kärlek.
Mm.
Och en nynykter människa som går in i kärlek kan ju vara jättebra, men den dagen det tar slut, då kan det ju gå fullständigt åt helvete. Där har man väl varit.
Mm. Jo, man rekommenderar ju att om man inte är i en relation när man blir nykter.
Mm.
Så ska man ju ta det lite lugnt med det. Eftersom känslor kan ställa till det väldigt mycket för en. Om det inte liksom håller som du säger.
Ja.
Men det är ju bara ett råd man brukar säga. Så ta det lite lugnt i början med dejting och relationer. För många av oss när vi startar vårt drickande, då är det ju fest.
Mm.
Men vi kanske får en känsla av att vi får en bättre självkänsla och livet blir lite roligare. Men för många är det ju liksom att det är fest i början. Men sen går det över till självmedicinering, och när man kommer till det som du förklarade så tydligt, när du stod där på livets ände och kände så här, du vill inte leva längre. Då hade ju alkoholen hade ju slutat fungera, din medicin hade ju slutat fungera och smärtan blev för stor. Och det är dit många kommer.
Ja.
Alltså, hur många har inte vi under årens lopp träffat som hamnar med självmordstankar till slut?
Och ändå så att det ska gå att det ska behöva gå så långt innan man överhuvudtaget ber om hjälp.
Jag har ju någonstans känt att alkoholen, den hjälper ju. Men den gör ju inte det. Den gör det bara värre och värre och värre.
Och till slut så tror man bara att den hjälper, men det är ju tvärtom.
Ja, exakt.
Även om någon säger att det är bra om man dricker 24 burkar öl om dagen, för man kan man ju nästan leva på panten. Men det är ju inte sant, utan det blir ju ett berg av dåligt mående.
Mm. Du slutade ju då dricka för 20 år sedan. Det är det ju nu, och det är helt fantastiskt. Men sen har ju livet
19 och ett halvt i alla fall.
Ja, 19 och ett halvt. Ja. Grattis i förskott. Det får man inte säga.
Nej.
Ja, men det kommer gå bra. Och det som är så inspirerande som med dig är ju liksom att du som sagt visar ju att livet händer även i nykterheten, men du fortsätter göra dina grejer. Och
när jag sökte hjälp och hittade någon att prata med, lite som jag känner att du gör med beroendepodden, alltså hitta någon som berättar hur det är. Det jag kan bidra med till någon, det är att jag kan bidra med att finnas till hands om någon vill prata. Så då bestämde jag mig för att välja de här stora dagarna när folk är som dricker som mest och är som mest ensamma. Typ julafton, midsommarafton. Och då har jag haft min telefon öppen och liksom 80-90 pers ringer.
Ja.
Och alla de här mötena blir ju fantastiska. Det är en del som är skitjobbiga såklart. Ska jag köra in i bergvägg och är full och sånt.
Mm.
Någon ville gifta sig med mig. Det var ju roligt.
Jo, för det har du ju gjort. Du har ju öppnat upp just telefonen de högtiderna. Och att det är så många som hör av sig, det visar ju att det finns ett behov av att prata med någon.
Ja, det tror jag. Och jag tänker att det är enklare att sitta bakom en telefon än att göra. Det är rätt jobbigt att träffa någon live.
Yeah.
Det är så mycket liksom man ska se ut. Och
Ja,
det är så mycket grejer. Prata är enklare liksom. Och det är en bra grej. Men det är ju beroendepodden också. Och det är en av de anledningar som gör att jag vill vara här. För det här är ju ett sätt att nå ut till den som behöver hjälp. Det är ju skitbra.
Ja, jo, det är därför jag startade podden, för att kunna nå ut till dem som behöver den.
Ja.
Och det är många.
Ja.
Det är många som hör av sig. Och som sagt, man kan ju höra av sig till mig om man behöver stöd och hjälp också. Men vad känner du just kring det här med sjukdom och motgångar och nykterhet då? Hur har du liksom tacklat det? För jag vet ju själv hur det är att vara med om jättekraftiga motgångar med tumören i skallen och utmattning. Och hade en psykopatisk relation och även i nykterheten. Och trots det inte liksom, alltså det var ju en period som var riktigt tung känslomässigt, mentalt. Och
det fattar jag.
Men att ta sig igenom det utan att behöva dricka liksom. Hur har du tänkt när det har varit jobbigt här med?
Ja.
För det är ändå en väldigt tuff grej du går igenom.
När jag cyklade in i den här lastbilen och hela min ögonsjukdom liksom dråsa ner rätt i huvudet på mig, bildligt talat. Och jag känner att du måste liksom göra någonting åt det här.
Mm.
Och jag går alla de här tekniska, hur man pratar med sin telefon för att den ska GPSa och sånt. Det finns ju jättemycket tekniska grejer. Men varje gång du går på en gurkkurs och lär dig om att skära en gurka utan att skära fingret.
Mm.
Och lär dig att du ska ha en mörk skärbräda och sånt. Då träffar du människor som mår sämre än du, som ser sämre än du. Och då drar ju känslorna igång. Så alla de här kurserna jag har gått, de har ju också varit mentalt skitjobbiga.
Mm.
Och då har jag ju funderat på, hur fan ska jag göra för att hantera mina egna känslor? Och hur ska jag hantera mina egna känslor för att också må bra? För att få liksom ett bra liv att leva.
Mm.
Och det var ju då jag började blanda ihop de här sakerna som jag gillar. Jag gillar konst. Jag gillar stories, alltså bilder. Jag gillar kreativitet. Jag gillar djup. Jag gillar människor som pratar äkta sanning. Och då har det här kokts ihop. För den röda tråden i det jag egentligen har gjort i hela livet med Hultfridsfestivaler eller reklambyråer eller möten, så har det ju varit förändring. Och förändring är svårt. Men förändring är också målet.
Mm.
Förändring är det att få stå, alltså vill du stå högst upp på prispallen, då måste du göra något som någon annan inte har gjort. Och den prispallen behöver ju inte innebära att du får guld och grejer på dig, utan den kan ju vara, det är ju din egen prispall som du har inne i hjärtat eller hjärnan.
Mm.
Då har det ju blivit den här föreställningen som heter Changes i förändring.
Mm.
Och den har ju en underrad som heter När livet förändras eller Du vill förändra livet.
Mm.
Och sist jag gjorde den här i Stockholm, då bara sprutade mina egna tårar, för jag blev så berörd av mig själv.
Mm.
Och precis som han på mötet på behandlingshemmet, så vet jag att jag måste ha med äkta grejer hela tiden.
Mm.
Jag kan inte skriva ett manus precis som jag försökt göra här idag. Så jag har inte använt en rad av mitt manus. tror jag. Det som är viktigt för mig är att jag vill inte sätta några epitet. Jag pratar egentligen mindre och mindre om, jag försöker använda ett annat ord för alkoholism, för det är så behäftat med negativ image.
Yeah. Mm.
Det är ju faktiskt en kemisk allergi.
Yeah.
Och då kommer man lite förbi den här, det brukar inte vara en nerpissad gubbe på parkbänken, utan det kan vara någonting annat.
Mm.
Och dessutom är det ju sant.
Mm.
Men det har inte det fula ordet. Och samma är det liksom med synskada, att hitta någonting annat. Någonting annat, alltså ord kan vara farliga när man använder sig av ord som redan är behäftade med massa åsikter.
Mm.
Och jag vill ju att min föreställning ska väcka tankar och leda till att någon som sitter där och som vill göra en förändring, det kan vara en ledningsgrupp eller det kan vara någon som har problem med alkohol, det kan vara någon som har problem med relation eller vad fan som helst liksom. Mm. För mig så är det viktigaste av allt är att jag gör det längst inifrån mitt eget hjärta och längst inifrån mina egna känslor. Så att det jag säger faktiskt är på riktigt.
Mm. Men är det någonting du skulle vilja avsluta med till om någon lyssnare sitter fast i ett destruktivt drickande i ett beroende nu?
Ja, jag vet hur det är.
Mm.
Ring någon.
Mm.
Och berätta hur det är.
Ja.
Och antingen ringer du mig, eller så ringer du Anneli, eller så ringer du någon annan som du gillar.
Mm.
Och berättar att så här ser det ut i mitt liv. Jag tror det är en bra början.
Det är en bra början. Och på hemsidan beroendepodden.com så finns det en flik hjälp att få. Och där finns det länkar till olika ställen man kan vända sig. Och även mailadressen till mig. Så hör av er om ni behöver stöd och hjälp. Och fortsätt dela podden på sociala medier. Det betyder jättemycket. Och jag vill tacka igen mycket. All lycka till i framtiden. Och jättefint att få ha dig här.
Och stort tack för att jag får vara med här. Och tack för att du gör det här. Himmel, ett regn faller sakta ner.